himself and caught him. Oh, that might have hurt him.
Yeah, that did.
Oh, yo, yo.
Does he go to Kong?
Oh, no, pep to the hook.
Oh, my God.
Who can't look for now for Captain Alexander Gustafsson?
Yeah, yeah.
Välkomna till MMA-podden. Nu är det officiellt årets första inspelning med tanke på att förra veckans avsnitt, ja, det spelade vi faktiskt in strax för jul. Men det har inte varit någon MMA, men nu är det. Paul Levi är här.
Sabba.
Ja, skönt. Ja. Och äntligen få sätta sig här och diskutera lite MMA och kanske
MMA,
annat.
Lite fight.
Men... ja, det här avsnittet kommer då handla om all fighting som skedde i kongressen här för några dagar sedan. Så nu blir det ett politikerspecial med Paul och Seba. Nej, skämt åsido, det har varit en väldigt unik start på det här året.
Om man tänker så här, vad var det, 5 dagar in på året, 6 dagar. Tänk dig resten av året, vad kommer hända?
Ja. Jag gillar den där memen 2020, då var den där here's 2021, hold my beer eller vad det är.
Exakt.
Börjar allt kaos.
Vi hoppas i alla fall att alla mår bra.
Verkligen.
Att ni som lyssnar på podden i alla fall inte blir för påverkade av allt som sker, utan se fram emot ett fint MMA-år.
Och vi vet ju nu att om det helt plötsligt, om vi har droppat på något sätt i lyssnare, då är det för att de blev arresterade i Washington. Det måste ju vara enda, det kan ju vara den enda anledningen. Nej, men hur, om vi ändå kollar på MMA lite, som jag ändå ser, det båda är ju gott. Från och med nu på lördag så är det den första galan utav 3 stycken på 7 dygn. Så det kommer vara en gala på lördag, det kommer vara en, jag tror att den är på onsdagen, och sen har vi då McGregor mot Poirier som är lördagen efter. Och om jag har fattat det hela rätt så kommer då de första 2 galorna kommer att gå en skön tid för oss. Jag minns inte om den ena galan skulle börja huvudkortet klockan 6 och den andra klockan 21, så att det är väldigt positivt. Och sen har vi då den sista galan som kommer gå vanlig tid, vilket då blir 04 på natten för oss. Och där har jag till och med hört att det kommer vara publik.
Jaha. Oh, jo, Etihad. Exakt. Och de har sålt slut, läste jag något om. De släppte lite platser. För det såg jag faktiskt på boxningsmatchen. Ryan Garcias match där. Då hade de ju också publik.
Ja.
Men det är liksom lite rader ifrån varann.
Just det.
Så ja, det blir intressant att se här. Äntligen lite publik på UFC-galan. Det kommer ju säkert bara vara massa rika shaker som har köpt tickets.
Jag tror att det är, alltså, när en gala hålls på det sättet, då tror jag inte att det är 100 kronor vid dörren biljetter.
Tänk om det är en som har köpt alla biljetter bara för att kunna sitta helt själv och titta på allt.
Ja, jag hade lätt gjort det.
Eller hur? Private show liksom, så Conor fightas framför dig.
Nej, galet. Så här, vad gäller Conor-matchen, vi kommer att prata om det såklart i nästa avsnitt. Vi kommer inte ta upp det kortet nu, utan vi kommer lägga fokus på lite skönt snack om MMA-galan som kommer i helgen. Men de andra 2 galorna, där lägger vi fokuset till nästa avsnitt.
Yes.
För vi vet ju inte hur det kommer bli. Jag tänker lite corona, det kanske är massa matcher som helt plötsligt försvinner för att någon är smittad eller någon inte kan åka till Fight Island eller vad det nu skulle vara. Så varför sitta och bryta ner de matcherna om de blir inställda under den här veckan, sen får vi se. Men bara en liten, vad har du gjort under ledigheten? För nu, du och jag har ju inte poddat på, är det 2 eller 3 veckor?
3 tror jag.
3 va?
3 veckor.
Ja.
Egentligen har inte gjort ett shit alltså. Jag har bara softat kraftigt. Nej, men jag har ätit gott, tränat, vilat, och sen blev jag rastlös och ville börja jobba liksom. Så jag gick in lite tidigare förra veckan och började smygjobba lite lätt, för att jag känner att jag är en man av rutin. Och när jag inte haft rutin på över 2 veckor, då blir det negativt. Då tappar man liksom rutinen och flowet på det man vill göra. Så då började jag jobba igen. Och ja, imorgon är det måndag, eller idag om ni lyssnar, och då kickar det igång på riktigt igen liksom nästa år.
Men du, jag kom på en grej. Ja. Har vi pratat om att du jobbar som PT?
Nej, eller? Jo, kanske.
Jag vet inte, för det bara slog mig att det faktiskt kanske finns lyssnare som lyssnar och vill komma och träna med dig.
Absolut.
Hur kontaktar man dig då? Finns det någon mail eller hur går man tillväga?
Ni kan skriva till Paul, så kan han hänvisa till mig. Jag är lite sådär stealth just nu och försöker undvika sociala medier.
Men du har väl Twitter i alla fall?
Twitter då, exakt. Där kan man alltid skriva på SebSebRealOne. Det går ju att skicka meddelanden faktiskt. Jag är inte så aktiv överlag längre, vilket alltså det är det bästa jag har gjort. Alltså.
Ja, men det förstår jag.
Ja, Instagram var svårt och liksom, jag var en riktig instatorsk och släppa det där var nog det bästa jag gjort i mitt liv. Och ja, alltså det är jobbigt första månaden, men nu så är det så här, vill inte alls. Och det blir så skönt när man liksom hör att folk vet att det är så mycket surr och saker som händer på Insta och jag har ingen koll.
Förstår jag, för det, man hamnar ju bara i...
Det är det jag menar, och speciellt om man liksom, det är folk, man kanske stör sig lite på, så ser man något så blir det lite irritation i kroppen och man bara, fan, jag slipper allt det där nu, så nu blir jag irriterad på riktigt när det är något som händer. En helt annan grej. Nej, men det vill
men
göra
så
det.
Här, ja. Får jag bara säga, det ni kan göra, det är annars att mejla till mmapodden@gmail.com, yes. Och där kommer då Sabbat besvara er, så ni, det finns en mejl.
Exakt.
mmapodden@gmail.com ifall ni känner för att träna med Sabbat. Bara slog mig nu att vi ju faktiskt har pratat om att det är det du gör.
Ja, exakt.
Och det finns någon del som kanske känner som vill slipa på sina vänstersparkar.
Exakt, det tycker jag ni borde göra. Så det är bara hojta om ni är sugna på att träna med Sab Sabba.
Ja.
Själv då, Paul, vad har du sysselsatt dig med?
Alltså det är så sjukt, jag tror att vi, det här kan nog ha varit typ så här 2 dagar efter att du och jag hade poddat.
Ja.
Jag körde mark, det kändes bra, jag kände mig stark, jag började verkligen... Ni vet, ni som lyssnar på min andra podd vet att det är lite ojämn i kroppen. Jag är starkare i vänster sida, lite svagare i höger och lite sned liksom. Men det kändes bra, så jag pressade mig. Jag började komma upp i, jag tror jag var 140 kilo någonting i mark och började det dra. Det kändes bra liksom. Dagen efter kände jag att jag hade träningsvärk. Jag fick lite ont i huvudet. Men sen dagen efter det så fick jag såna sjuka smärtor. Jag har ibland lite ont i ländrygg och så vidare. Och det var som att alla mina låsningar som jag har fått bort bara... bang, allt var tillbaka. Så jag fick som ett semiryggskott. Så jag har haft problem att jag har ju kört kondition varenda pass också. Jag har inte ens kunnat gjort det. Och även bara att göra en tricepspress, det gjorde ont. Hade jag ont i ryggen så jag hade skitsvårt att träna. Jag valde att vila. Men sen på nyårsafton firade jag med min polare Simon Millak som en apparat. Och det slutade med att jag ligger halvnaken i hans soffa, har fått blivit utknäckt, fått massa nålar och allt möjligt. Så det var mitt nyårsfirande. Vi käkade mat och sen blev jag nålad.
Men nu, bättre nu, va?
Det känns mycket, mycket bättre. Och jag har börjat förstå mycket mer varför jag har så jävla ont på vissa punkter. Så jag har börjat göra massa såna här så kallade jättetråkiga övningar. Men som har gjort jättemycket gott. Så jag tror att den smärtan jag har fått gå igenom här kommer istället bara göra att min kropp blir bättre. För nu har jag hittat... Så det är lite frustrerande, för jag har en lång historia kort, så upplever jag problemen på höger sida. Men de ligger egentligen på vänster. Så jag är väldigt dålig i min rörlighet på vänster sida. Och det var det som jag tror smällde till ännu mer liksom med höft och säte. Och,
Jag har ju bara fått lite så här... Alltså hjärnan har börjat fatta lite att man inte är... lika tung längre. Speciellt nu när jag liksom bara tränar egentligen bara för hälsans skull liksom, för att må bra och för att för att må bra och kunna må bra länge i livet. Men samtidigt så har man ju den här konstiga grejen i huvudet att man tror att man är 20 igen och liksom man kör stenhårt varje dag. Men nu så har jag liksom gått runt med nackont i flera månader och liksom det är någonstans börjar förstå lite nu att jag också måste träningen måste anpassas till där jag själv är. För jag gör ju det till mina klienter, men till mig själv så har jag så pass liksom höga krav på mig själv. Och där någonstans har jag börjat få lite insikt nu att men Sebbe, du är 38 bass nu. Du kan inte köra som att du var 28.
Jag vet. Det är det som är...
Men samtidigt är så grejen. När man väl är där på gymmet så bara, kör!
Men jag kan komma in i det mer, för jag har haft så bra... Men som du påpekar själv, att jag har vuxit och blivit större. Och jag har ju känt det själv. Jag har blivit starkare. Jag upplever att jag har, min kropp har växt. Hypertrofin har fungerat för mig och det har varit bra. Och då blir det lite att jag så här... kanske slarvar med att köra enbensövningar trots att jag måste göra det. Och till slut känner jag bara, fuck it. Även om jag känner att jag överkompenserar med vänster. Bara, fuck, jag kan ändå komma upp till 140. Och sen hade jag ju bara ont. Länge. Nu känns det bara som att jag har blivit tjock. Ja,
man får ju lära sig the hard way liksom. Ja. Det är ju så.
Jo, men det är det. Jag tror att det viktigaste här är att lära sig av sina läxor bara. Och varje gång jag tycker att man får det här bakslaget så förstår man att okej, jag behöver stretcha lite mer. Jag behöver lägga mer fokus på det här. Och det viktiga kanske inte är att marka 140 kilo när man är över 40.
Eller?
Ja,
det är ändå så här, du vet. Det är badgen man så här, går till små kidsen sen och bara kolla.
Exakt.
Old man still has it.
Nej, men det var det. Sen har jag spelat en jävla massa brädspel. Och har gjort, ni som följer mig på Insta vet att jag delar mycket brädspel. Det är någonting som jag har fan verkligen dedikerat det här året åt. Spela sjukt mycket brädspel. Så det var nice. Käkat massa gott. Verkligen hållit mig från MMA helt, måste jag säga.
Ja, du har inte funnits.
Nej.
Någon ny MMA. Jag såg lite på Rising Galan på nyårs dagen där, eller nyårsafton på morgonen. Alltså den var bra tycker jag. Den var underhållande som alltid. Jag blev imponerad av Hiroguchi som blev champ igen. Och tråkigt att han är fast där. Man vill ju se han liksom fightas mot Figueiredo kanske, liksom ha någon sån här superfight. Men det var kul att se att de kickade igång. De hade publik, inte fullt hus, men liksom, Japan har ändå klarat sig rätt oskadda också. Så de kör publik med restriktioner, med så här distans med alla varandra, med en publik på galan ändå. Och det var kul att se att de också liksom kickade igång. Och nu sen läste jag något om att...
Frågade, var det Saitama eller någon annanstans?
Jag tror det var Saitama nu, men att de ska till nästa Rising-gala boka Tokyo Dome. Som tar 50 000 pers, men då kör de halva. Och så 25 000 kan de få in då.
Och det är ändå jävligt mycket.
Det är jävligt mycket, men då tror jag att de räknar med att det är space liksom, mellan. Eftersom de inte fyller hela. Så det är en kul ändå att de också, överallt i världen så pushar de.
Någonting som däremot har hänt, jag har hållit mig ifrån lite MMA medvetet, men däremot så har jag suttit och kollat väldigt mycket Van Damme-grejer på YouTube. Och det här har också lett till att helt plötsligt så börjar länkas fighter ifrån typ så här Bloodsport 2, 3 och 4 som inte är Van Damme, utan det är någon annan snubbe, och huvudrollskaraktären heter Alex Cardo. Och det roliga med de här klippen...
Är det remakes typ, eller?
Nej, det är bara typ Bloodsport 2. Men folk säger att de är väldigt dåliga och man ska helst inte titta på dem. Men jag har snöat in på typ så här en minut med fight. Liksom. Eller tre minuter med lite fighter och så vidare. Men varje gång de går igång så är det typ... Man hör någon som säger någonting på engelska. It's time. Sen hör man samma person hela tiden på polska. Du vet, de lägger det bara över. Den här jättedåliga dubbningen där det inte är någon känsla, utan de bara säger vad någon annan har sagt. Så det har jag fastnat på lite på kvällarna, att sitta och titta på de här skitfighterna.
Det är lite julmysigt.
Jo, men jag blir så full i skratt när jag kollar på fighterna. Och då tänkte jag, för det var så länge sedan jag tittade på Bloodsport, och Bloodsport är ju så mycket kärlek till den filmen, men när jag börjar se de här andra matcherna, typ när någon åker på en smäll, så upp, och så glider de helt åt sidan och så, och så står de där och huvudet glider åt sidan, och alltid när någon får ett slag så ser det ut som att de typ är på väg att bli knockade eller bli jätteställda i någon sekund, för att sen alltid vakna till liv. Och det var något klipp också där, för att det är ifrån Bloodsport med Van Damme, där det är någon som greppar handen på motståndaren, och motståndaren
slår, eller?
Nej, han bara fångar den innan, och personen så här sträcker ut så bara, typ som att han blir helt chockad. Tänkte jag, fan, undrar hur det sett ut i en MMA-match om typ Alex fightas mot John Jones och bara greppar hans hand, och Jones får en chock och bara öppnar upp hela kroppen. Men som sagt,
det är only in the movies.
Only in the movies.
Only in the movies.
Sen hittade jag också, jag kommer ihåg, Bloodsport är baserad på Frank Dukes. Baserat, citattecken då, alltså lite sarkastiskt, på hans liv. Har du kollat upp Frank Dukes någon?
Ja, för länge sedan.
Och det är ju värsta bullshit-maskinen. Det är ju århundradets typ mytto, Frank Dukes.
Komite. Champion typ.
Exakt.
Är det typ så 200 mans komité eller något sånt där.
Han ska ha vunnit och snabbast knockouten och hit och dit, och ingen har ungefär någonsin haft en chans.
När det inte fanns internet, när det inte fanns kameror och det inte fanns någonting förutom han själv.
Ja. Och det finns skitmånga såna här roliga personer. När man väl börjar titta på honom så dyker upp fler av de här bullshit-människorna som egentligen, de kunde lite kampsport. Men de har dragit en historia om sig själva, och den myten växte bara för att det fanns inget bevis.
Så det jobbigt sen när den här tidsåldern kom ikapp lite och exposade alla. Det är rätt många sådana där faktiskt charlataner där ute som har gjort karriärer egentligen på äkta. Äktigt.
Jag menar, Bloodsport är ju baserat på hans liv. Kruxet är ju bara att de råkar basera på en snubbe som bara snackar skit.
Ja, men då så visste ju folk inte säkert. Då var så här, Frank Dukes, och hörde de storyn och bara, wow, this guy is the shit. Och sen så kom internet och någon som hade gjort sin research lite. Men nej, så är det. Alltså, det finns ju jättemånga såna här historier om folk som gjort det ena och det andra, men sen så finns det ingen bevis liksom när det kommer till kritan. Man bara, okej, men någon måste väl ha filmat eller dokumenterat det här om det var så stort.
Men det är ju som i James Bond-filmen också, när de slår folk i nacken och så svimmar de. Det trodde man att om du kom med en rätt handflata där, då tuppar man av.
Nej, men det är skrönor, och det hör ju också till kampsporten. Det ska ju vara lite så här mystik och
verkligen.
Och coola grejer.
Men det har, liksom, allting har verkligen förändrats sen MMA. Och det är det som är rätt fascinerande. Alltså, filmfighter har förändrats, även hur folk ser på fighting allmänt har förändrats. Det är inte de här, folk går inte lika lätt på skrönen att den här personen har svart bälte i kata och he's gonna fuck you up. Utan nu är det verkligen, okej, okay, det blir en annan sak när det väl är en fight på riktigt.
Exakt.
Så är det ju. Men jag måste ju säga, tung fight som vi har på G här med Max Holloway och Callum Cater.
Verkligen. Det är typ den enda feta matchen, tror jag, på det här kortet.
Ja.
Men det är en fet match som vi får, så vi säger, vi serverade första helgen på året, eller andra helgen får vi en bra match serverad här. Och ja, alltså Holloway är ju ändå Holloway.
Ja.
Och
ska jag dra lite stats på honom först?
Do it.
Calvin Cater kliver in med 22 vinster, 4 stycken förluster. Han har förlorat 3 via domslut, 1 på sub. Han har knockat 11, submittat 2. Max Holloway, tidigare mästare, har 21 vinster, 10 knockouter, 2 sub. Har bara blivit avslutad en gång på submission, men har då 5 stycken domsluts förluster emot sig. Och de 2 senaste är då mot Alex Volkanovski. Vad gäller Calvin Cater så är ju det verkligen en kille i den viktklassen som går från så kallad klarhet till klarhet. Hans senaste förlust är Zabit Magomedsharipov, en match som inte bjöd på den hypen man hoppades på. Men han kliver in med 2 stycken vinster i ryggen. Fantastisk knockout mot Jeremy Stevens och nu senast då ett domslut mot Dan Ige.
Och den matchen var ju lite diskutabel där efter, eftersom det skulle varit en 5-rondare, det blev 3-rondare och Cater i princip skulle ha vunnit om det var en 5-rondare
mot Zabit, ja.
Så som det såg ut fram tills tredje ronden tog slut, då Zabit gasade. Sen vad det berodde på vet vi inte heller, men just i den matchen just då så var det så det såg ut. Alltså den här matchen är intressant. Cater är ju, han vill ju boxas. Holloway gillar också boxas. Men jag tror att vinsten för Holloway här var lite mer versatile, använda lite fler verktyg än vad Cater kan. Men det blir jobbigt med Cater, han är väldigt vass på händerna och han är sån skolad boxare. Så jag tror några misstag från Holloway så kommer Cater kapitalisera på dem direkt och då kan det ta slut.
Ja, alltså fan, han har det, jag tycker Calvin Cater har sett, han ser verkligen bara bättre och bättre ut varje match som går. Bara för det tappar jag namnet på hans träningskollega som också bara gjorde en match förra året.
Rob Font.
Exakt, Rob Font som också. Exakt. Det är liksom, hela det där teamet är ju så sjukligt vassa på händerna.
Jag tror att det blir liksom, ska de stå och boxas mot varandra så vinner Cater i min bok i alla fall.
Ja, jag tror nog det är.
Därför säger jag att Holloway måste göra det här, visa att han har mer rutin och gör det till en MMA-match liksom. Jobba mer sparkar, jobba takedowns, alltså göra det verkligen till en match där Cater inte kan känna sig bekväm med att det blir en boxningsmatch och han kan bara gå in i det han är bäst på. Utan det blir svårt. Och Holloway får vi se här. Han har ju varit lite ojämn senaste tiden här. Och om han är hungrig, för Cater är hungrig. Han vill ju, han är precis på att börja göra sig ett namn här i UFC nu. Och det här är ju hans största test ändå, att möta Holloway som är största namnet i princip,
ja,
i den klassen, eller har varit. Och en vinst över han skjuter ju upp Cater till, alltså titel surr direkt. Så en intressant match. Väldigt underhållande.
Ja, när vi ändå under betitel så har det ju blivit typ officiellt. Jag tror inte det har satts ett datum, men det är i alla fall Brian Ortega som kommer att möta Max Alex Volkanovski. Tankar om den?
Volkanovski mot Ortega?
Mm.
Alltså, jag är inte så hypad på den här matchen faktiskt. Jag,
nej, jag är inte riktigt heller det, om jag ska vara ärlig. Det är någonting med Ortega som gör att jag inte... Nej, det är inte så.
Alltså, Ortega sist såg jätteduktig ut. Mm. Jättebra, men samtidigt... Alltså, jag skulle inte ens bry mig om han blev champ. Jag vet inte, det hade varit så här, okej. Okay. Alltså, Volkanovski är inte heller någon som jag har... Så här, Volkanovski! Utan det är så här, alltså, den som vinner utav dem. Det ska bli intressant att se... hur, alltså Ortega klarar sig mot en sån liten pansarvagn som Volkanovski. Men alltså jag vet inte, jag har typ ingen intresse för den matchen, konstigt nog. Ingen av dem har lyckats charma mig tillräckligt.
Nej, jag kan faktiskt inte mer än hålla med, för det är lite min känsla runt det mötet också. Jag tror bara att för mig,
nu kommer alla Ortega-fans och Volkanovski-fans, vad fan säger ni?
Jag kan tycka att det är intressant med Volkanovski, men jag vet inte, Ortega för mig bara, det är väl efter
allt. Han har ju möjligheten att vinna, alltså, absolut. Men alltså, jag vet inte, det är typ en titelmatch som jag inte, alltså, jag är inte så hypad på den eller intresserad av den heller. Det är, så, ja, det är en titelmatch, absolut. Mm. Den som vinner den matchen blir champ, men jag vill hellre se underhållande matcher på, alltså, svårt att säga varför, ja. Man är inte så hypad på den här matchen. Det är väl Ortega som kanske har,
ja, men jag tror
förstört
det,
sitt anseende. Man kanske hade varit hypad på den här matchen för ett år sedan, två år sedan liksom.
Jag hade varit mer hypad om det var zombie. Men det har jag alltid gillat, zombie. Men det, då hade jag nog varit lite mer, då hade intresset varit högre från min sida i alla fall.
Nej, men jag vet inte, det är någonting som gör att så här, okej, okay, fan, jag vill ju ändå se. Alltså, det vore kul om Volkanovski vinner, tycker jag. Ja, det är där jag känner, om jag känner något i den här matchen.
Ja. Ja, får se. Får se när den blir 100% utannonserad. Två veteraner gör upp. Carlos Condit och Matt Brown.
Ja.
Det är
seniorligan.
Ja, verkligen.
Jag tycker det är rätt matchning. Ja. Låt dem möta varandra. De vill ju slåss mot varandra, typ båda två. Matt Brown, legend. Mm. Carlos Condit, kan man säga, ännu mer legend.
Ja.
Ja, alltså, det här, det är... Jag vet inte riktigt varför Condit, han har varit borta jättelänge också.
Jag vet inte om han gick en match för, och det känns som att Carlos Condit försvinner i fem år, kommer tillbaka efter var femte. Precis. Och det är väl lite så det är. Men han, jag vill minnas att han förmodligen gick någon match förra året. Det är bara att jag tror att...
Jag vill veta lite, så här, vad är syftet med att fortsätta fighta? Okej, vadå, vill du bli champion? Eller vill du bara tjäna pengar? Mm. Eller så här, jag vill höra lite mer.
Ja.
Bakgrunds, säger vi, historia till varför du väljer att komma tillbaka när, alltså, ja, jag förstår att du väljer att möta Matt Brown eller att den matchen blir gjord. Det är en rättvis match. Du möter ingen liksom 21-årig upcomer som är helt livsfarlig, utan du möter en gammal veteran också, och det kan bli underhållande, för de kommer slåss på så ett underhållande vis, de här två. Men ja, jag vet inte, det är en skum match. Weird match att ha Condit tillbaka. Det är så här, han var typ aktiv för 15 år sedan.
Vi kan kolla när han gick sin senaste match. Alltså, jag är ändå för mig att han faktiskt gick en fight i år. Ja, men det gjorde han ju. Han, det var det jag misstänkte. Han fightade sig mot Court McGee i oktober.
Han vann. Och vann, va?
Ja, han vann. Men han hade ju förlorat en uppsjö match dessförinnan. Matt Brown är ju också lite så. Alltså, Matt Brown är ju någon, alltså, både underhållande fighters. Det är, jag tror bara att... Ja, han gick i maj förra året. Innan det var det mot Ben Saunders, innan det var det 2017 mot Diego Sanchez.
Och det är så här, alltså, Carlos Condit hade 5 förluster. Mm. 6 förluster i rad innan vinsten mot Court McGee på decision. Så det, jag vet inte om det här är någon match de har kvar på kontraktet som måste bli gjord. Eller, som sagt, skulle jag vilja höra lite vad syftet är. För jag tycker också det är så här, man förstör sin legacy lite när han har varit... Var en natural born killer liksom, och var en finishing machine i jättemånga år, och sen nu så slutet på, när han blev över 33, så har det bakom ett förlust efter förlust, och visst en vinst, men det är 6 förluster innan dess. Och jag tycker att det här kan vara en retirement match för båda. Det vore fint att de liksom vevar loss 100% där båda två, och sen så retire båda och får kanske en plats i Hall of Fame, i alla fall Carlos Condit.
Ja, Matt Brown skulle inte förvåna om det finns någon fight där som han har
fight, gjort. Exakt.
Hall of Fame, men, ja, vi får se.
Carlos Condit är ändå, vad säger vi, han har varit en pionjär i sporten verkligen också. Så det är därför jag tänker att 2002 gick han sin första match.
Ja,
sin professionella match.
Så han kanske vill ha 20 år i gamet, gå en match i år, gå en match nästa och få 20 år som aktiv.
Ja.
Ingen aning.
För jag tänker ju också så här, gå en match per år, då är det inte att du lever på fightingen.
Nej. Nej, man vet ju inte om vad han har för sponsorer.
Om du inte snålar järnet på stålarna liksom.
Eller har feta sponsorer.
Ja, fast har han det?
Nej, jag har ingen aning, jag bara, kan ju vara så.
Ja, vi får
feta och feta, allt är väl en tolkningsfråga där, men det är kanske tillräckligt för att ändå kunna leva. Vi får se vad de gör. Som sagt, det är Santiago Ponzinibbio i alla fall tillbaka. Efter 2 år. Jag vet inte vad det är. Vet du vad det är som gör att han har varit borta så länge?
Han har haft massa skador, såg jag. Han hade opererat sig. Han fick väl någon infektion, och så här bakterieinfektion som krävde akut operation. Och han har ju haft otur liksom hela tiden. Så det är kul att se han. Han hade ju en liten, ser vi, han hade bra roll där innan han försvann. Och sen så försvann han, och 2 år är 2 år. Alltså mycket händer på 2 år. Och vi får ju se här om han... är tillbaka med samma motivation och hunger. Alltså, han hade ju momentum förut. Har momentumet pausats nu eller kan han dra igång det igen? Men han är en underhållande fighter också liksom, och knockoutkraft i båda händerna. Så.
Verkligen. Han möter ju Ying Liang. Mm. Och det är en jobbig människa att möta. Alltså.
Väldigt jobbig, fysiskt stark, ja. och ser vi. Alltså det blir ju, vi får se, Ponzinibbio har ju händerna. Mm. Får han träff så får han träff, men med två år borta är ändå två år borta. Alltså.
Ja, det är det som är lite frågetecknet. Jag tycker väl att rent så där så anser jag väl att Santiago Ponzinibbio ska vinna den här matchen. Mm. Men jag tyckte att det var några matcher där jag tyckte att Ying Liang också visade på en ny, han gjorde en gaethje, han började helt plötsligt bli lite smartare i sin fighting. Det var inte bara där gå in och storma och köra och hoppas på det bästa, utan han började fighta smart. Jag vet att jag blev överraskad när jag kommenterade honom och man såg att det var det han gjorde. Det var inte den här bara gå berserk där inne, utan det började finnas någon form av strategi och en tanke bakom allting han gjorde. Och vi får se hur Ying Liang har utvecklats nu sen sin senaste match, för jag tycker ändå att han har sett faktiskt helt okej ut de sina sista matcher.
Alltså, Ponzinibbio har ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matches win streak.
Ja.
Och sen har han varit borta 2 år. Så det är det jag menar, i momentumet kvar så borde han ju vinna det här på knockout. Men
ja.
2 år är 2 år, och mycket han kunnat träna, man har varit sjuk, opererad och liksom allt det här.
Ying Liang mötte ju senast Neil Magny, torskade.
Exakt, som
Ponzinibbio är tuff. Ponzinibbio har ju vunnit mot Magny.
Han knockade Magny. Mm. Så nej, vi är inte, alltså det är lite så här weird matcher på det här kortet tycker jag. Lite så här,
jo, nej men verkligen. Det är ett speciellt kort som de har slängt ihop här. Vi har ju då Joaquin Buckley som har gjort succé med sin snygga snurrspark som möter Alessi Di Chirico.
Vem är Alessi Di Chirico?
Italienaren. Mannen från Italien. Men Di Chirico har just nu 3 förluster på rad. Det är 3 domslut.
Det är en liten matning till Buckley här.
Ja, kanske. Han torskar mot Kevin Holland, Mahmoud Muradov och Zach.
Jobbig match att få som sista matchen på kontraktet här. Mm. Win or lose liksom. Men det är väl så det ska vara. Han får ju bita tandskyddet och jaga vinsten här.
Ja, men kan han döda hypen mot Buckley, alltså då...
Ja, men det är det jag menar, då gör han ju sig ett litet namn där. Men det är en väldigt, känner jag, väldigt partisk matchning här när man tittar på den, tycker jag. Mm. Vad UFC vill. De vill bygga Buckley också. Här lite mer.
Ja.
Lite, har du varit med på det att ONE FC har fått massa kritik?
För
det är typ anställda och fighters som har gått ut officiellt och sagt att det förekommer väldigt mycket mismatches, vissa matcher. Det var något, jag tror det var något toppteam från något land, typ Vietnam toppteam eller något sånt, som hade typ så här en vinst och typ 20 förluster i organisationen, och de har bara typ matchats mot folk som, alltså, som ONE har velat bygga, och att de har hotat fighters som inte tar matcher, och det har varit massa strul liksom kring organisationen nu. Det är typ det som har dykt upp på Twitter mycket.
Jaha, det har jag missat helt. Men jag är inte förvånad att det är missmatchningar i ONE. Det är
nej, och att det typ är så här, men det har varit mycket strul med typ pace och lite, de har kört lite gangsterfasoner som man kan göra när man har lite så här, ser vi, i Asien på ett helt annat sätt. Men det är tråkigt att det blir så liksom, att de har fått lite backfire, men med det så kan de också utvecklas till att bli lite mer professionella.
Mm.
Och om de vill liksom få ett anseende bättre internationellt sett.
Men jag gillar ONE i alla fall. Jag tyckte det var underhållande fighter när de gick. Och det är lite som det med många av de här gångerna. Jag tycker Cage Warriors också. Där är ju många ibland, de är så nya i sin fighting.
Mm.
Att det kommer bli mismatch, för att deras record stämmer överens, men den ena personen råkar bara vara sjukt mycket bättre.
Jag tror att det har varit lite så här, det här, alltså det, så är det roliga, att jag tror att det blir, eftersom det har kommit så mycket utländska fighters dit, alltså det är mycket, typ i Japan kan jag säga, det är mycket hierarki i organisationen, alltså chefen är boss, det är liksom chefens ord, alltså det är lag, men där är alla vana vid det, för att de flesta är japaner, att så här är det. Medan jag tror att det kommer en västerlänning dit, så kommer man säga, vad fan är det som försiggår här? Varför har chefen så här mycket makt? Och det han säger bestämmer allt, liksom, vilken match, vad du ska få betalt, om du inte ska få betalt. Och jag tror att det överlag hänger kvar i Asien som en, säger vi, alltså kulturell grej, att den som är chef, och du har sista ordet i allt. Spelar ingen roll att ni har kommit överens om något innan. Om chefen säger så, the boss säger så, är det. Och jag tror att det har skapat lite skeva grejer nu när det har kommit folk som inte är vana vid den hierarkin, och att det blivit lite backfire på organisationen, just att den är mer internationell än till exempel Ryzen är, där det är fokus på japansk, och västerlänningar får bara anpassa sig till hur liksom strukturen är. Och jag tror att det kan vara lite av de här orsaken också, med att de säger att det är han chefen som bestämmer, och avtal inte fylls för att han säger något annat, han är missnöjd med någon match och så vidare. Så
det var min take på det.
Jag blir inte jätteförvånad. Nej. Det har ju varit rätt mycket kontroverser runt Chatri också som driver det. Så det är inte första gången han hamnar i blåsväder heller vad gäller, kanske inte just det här, men han har ju hamnat i blåsväder tidigare.
Och det men annars så är det ju jättebra underhållning på de fighterna. Det är liksom, jag tycker det är jättekul, speciellt deras den här thai-versionen de har, där de kör striking med tunna handskar.
Jag gillar den jättemycket. Jag tänkte också lite som när vad heter han? Eddie Alvarez. Jag tror han gick sin första match. Och då var alla såhär, oh mismatch, hur fan kan du göra den här matchningen? Så slutar det med att Eddie Alvarez blir toknockad. Så det är, även fast det är en mismatch ibland, så kan det gå åt andra hållet. Det är det. Men vad händer mer på fronten? Det är så här, vi har ju massa MMA att se fram emot. Just för hur UFC håller på att boka. Har du hört något mer vad gäller fighter som har blivit av med sina kontrakt?
Ingenting, jag inte,
inte jag heller, för de skulle klippa 60 pers. Det har väl inte kommit ut 60 pers än?
Nej, det kommer väl under månaderna här. Säkert när de kickar igång verksamheten igen, att vi kommer märka att så, okay, de här har sparkats. Men jag har inte hört någon, inget stort namn vad man har hört som har klippts än så länge. Det andra jag har hört är bara att det är mycket surr omkring Bellators light heavyweight division, att det börjar hända grejer där. Den just nu är det många som tycker att den är mera, säger vi, den håller en högre utmaningsmässig klass än vad UFCs gör. Då UFC har haft samma folk länge, medan nu när de har signat Romero och Rumble så blir det mer de här ryssarna och alla, så blir den ännu mer liksom. Det är lite nyare blod där och folk är lite hungrigare. Och det är en kul diskussion att vara med i.
Det är skönt när Romero är nyare blod.
Exakt, precis.
Men är det spikat att han ska möta Rumble?
Det tror jag inte, det är inget spikat.
För det är ett rykte, va, i alla fall?
Det är ett rykte att den matchen är bokad. Samtidigt läser jag något rykte om att, vad heter han killen som stack innan? Corey Anderson också är med där i mixen och kanske får möta Romero som första match, och att det är massa memes där att han trodde att han skulle få Lattia och byta till Bellator och så får han möta Romero eller Rumble första matchen liksom. Och bara, det var ett snedsteg han gjorde och byta organisation. Men det är mycket som händer, och det är kul att de ska ju ha en turnering också eventuellt, en 16 eller 8 manna, så ja, vi håller tummarna här att vi kan få se en svensk där inblandad också. Det blir kul faktiskt.
Ja, det hade varit jävligt roligt, och jag ser verkligen fram emot också de svenska organisationerna som kommer börja rulla igång i år. Vi vill, vad var det, maj Superior Challenge, va?
I maj Superior Challenge, i mars är det ju Fight Club Rush redan. Sen får vi se nu med de här nya pandemilagen och det, om det sätter käppar i hjulen, för det räknas väl som en privat sammankomst eller vad man säger. Så hoppas att det går att lösa, att inte det sätter käppar i hjulet, så att det kan bli lite fighting. Jag vet att alla svenska organisatörer är väldigt hypade på att styra upp galor och fighters som vill fightas liksom. Både som amatörer och som proffs.
Ja, jag ser fram emot det väldigt mycket. Det ska bli kul att se vad året har att erbjuda, och med tanke på hur intensivt det förra året var med MMA, just framåt slutet var MMA hela tiden, varje helg. Jag måste ändå säga att det var ganska skönt att få en paus ifrån galor.
Slippa kolla varje helg liksom. Fight. Men jag tror att det går ju framåt. Vadå? Bara de här tre galerna nu är ju i Abu Dhabi, i Etihad Stadium, och det behövs ingen Fight Island längre egentligen. Mycket är ett stor progress liksom, att då kan det bli mycket enklare med allt. Så vi får ju bara avvakta och se. Det är ju fortfarande, vad är det, den 10:e liksom, 10 dagar på nya året. We don't know än.
Nej, men verkligen.
Det jag vet är att de försöker bara väl säkerställa kort och liksom få allt att flyta på. Men världsläget är ju lite som det är just nu, så vi har ingen koll på vad som kommer ske heller.
Nej, men det är jättespeciellt, och trots vaccin och så vidare så är det ju nya mutationer som verkar dyka upp överallt. Och det är, som sagt, vi vet många ingenting. Som trodde att ge mig 2021 så är allt över. Nej, nej.
Nej, nej, nej.
2020 var bara starten på någonting. Får vi se hur länge det här pågår. Kommer du ihåg hur länge spanska sjukan pågick? Var det 3 eller 5 år eller sånt där, tror jag.
Ingen aning alltså.
För den försvann ju bara.
Men det är väl något sånt där de säger att alltså efter ett tag så blir det ju att viruserna, det blir det här massimmuniteten, men det tar ett par år. Alla måste ju ha fått the shit först. Men vi får se, alltså det är weird. Weird värld vi lever i just nu. Känns bara som en film alltihop liksom. Så det är bara att avvakta och hoppas och fokusera på sitt, det man kan påverka, inte slösa energi på massa skit man inte kan påverka, utan det ni kan påverka och fokusera inåt.
Nej, men 100%, jag håller med. Och ta det lugnt där ute och spela brädspel och titta på massa MMA. Det är det ni kan göra.
Exakt. Njut av att det är vinter.
Ja, men verkligen.
Snön har kommit.
Verkligen.
Det är skönt.
Jag tycker det är jätteskönt att det kommer snö.
Jag älskar att det kommer snö. Jag har bara väntat så här, äntligen. Så jag var ute och knatade lite i skogen igår faktiskt och bara så här, det är helt tyst och det är så här, men det är nice. Verkligen, jag vill att det ska komma till och med ännu mer snö.
Har du varit ute och badat någonting än?
Nej, i år har jag fan fegat ur alltså. Jag vet inte vad det är.
Jag har fått 2 i alla fall.
Ja, jag såg att du la upp något där när du... Nej, jag har faktiskt fegat ur. Jag fick någon så här idé där runt julen att så här, men ska jag inte ta ett dopp, gjorde det förra året. Och bara... Börja mjäka liksom. Så jag behöver lite mer push på det.
Ja, jag måste själv bada mycket mer. Jag var i ganska korta bad, men det var som en kompis sa till mig, du har i alla fall badat.
För det, ja, den är också checkad liksom.
Det är ju rutinen, alltså det märker jag. Det var ju ett år där jag badade jättemycket. Ja. Och då var det ju bara, det blev bara enkelt att kliva ner till slut.
Ja, ja, men det är det här som första, jag... Bara, men det är det jag måste kliva över första här. Jag vet att jag har gjort det innan, men så här, ta sig ner liksom och hoppa i. Och det är några jag ser där som liksom badar hela tiden nu.
Ja.
Så man är lite svartis.
Ja, men det ska bli mer i år. Det ska bli mer. Så man kanske passar på att ta ett bad imorgon eller övermorgon eller någonting. Något ska det bli i alla fall.
Exakt.
Det kan ni också göra. Testa på massa isbad. Det är riktigt nice. Innan vi slutar så vill vi såklart passa på att tacka alla er som stöttar oss på Patreon.
Ni
har blivit några fler här under vintern, och det säger vi jättemycket tack för. Vi kommer lova er här och nu att det kommer komma i januari, så kommer det första 100% exklusiva Patreon-avsnittet att komma. Och det kommer man då bara kunna höra på Patreon, och man kan signa upp sig på Patreon exakt när man vill. Om ni inte följer oss på Instagram längre, @MMA-podden, eller om ni inte gör det än, så är det @MMA-podden, och där hittar ni länk i bion till Patreon.
Exakt, och som ni ser, jag har börjat aktivera mig lite mer i Patreon.
Just
vilket är skönt när jag inte har de andra grejerna att tänka på, så kan jag lägga ner mig fokus på Patreon. Så där kommer det bli lite specialgrejer, ni kanske får höra lite nyheter först där angående lite saker, och supporta oss.
Ja. För det första Patreon-avsnittet kommer också vara upp till er, och det här kommer då att läggas upp på Patreon, men ni kommer att få besluta exakt vad det är ni vill att vi ska prata om.
Yes.
Och då syftar vi inte bara på en sån här fråga typ, vem är den bästa fighten, utan kanske istället be oss gå djupare i ett ämne. Så vi rekommenderar den här gången att skicka ämnen till oss, men det kan ni bara göra på Patreon. Och ni kommer att få ett fint litet inlägg där, där det står, vad vill ni att vi ska djupdyka i för någonting.
Förresten, vi fick väldigt mycket feedback på Murad Moreno avsnittet. Kul att ni tyckte om det.
Verkligen.
Och att det hade fått en liten CV. Jag tror också själv, jag lyssnade på det, det var lite annorlunda än en sportpodd liksom. Det var lite djupare, jag gick in på djupet. Murad berättade väldigt personliga saker som han kanske, man kanske inte vill berätta helt öppet om till allmänheten liksom. Det var väldigt ett fint litet moment vi hade när han öppnade sig så där för oss, och ni fick ju höra allt han gick igenom och pratade om. Och det var väl några som skrev också att det är intressantare att titta på hans fighter nu när man vet lite mer om honom personligen, man lär känna honom mer och vart han liksom får den här pushen att fightas och allt, och då fick han lite fler fans också.
Nej, men exakt, jag har fått även till mig, så var det folk som också har skrivit både på MMA-podden och min egen Insta, just att de uppskattade väldigt mycket avsnittet med Murad Moreno. Jag tycker det var bra, jag och Murad pratade efter att han var här, och det är stort när folk verkligen vågar öppna upp sig lite mer än bara jag började med fighting det året, jag gillade det här, och ni som lyssnar på Öppet sinne vet att det är dit jag brukar glida i den podden. Men det är kul när det händer här. Så att det blir verkligen en djupare inblick.
Så nu är det både, säger vi, det var Alex, det var David Bjelkheden och Murad som har liksom gått lite extra och öppnat sig lite djupare. Så lyssna på de specialerna om ni inte har gjort.
Verkligen.
David Bjelkheden och Alexander Gustafsson. Får ni höra lite annorlunda sida från dem som ni kanske inte gjort innan.
Yes. Och vi har lite folk som vi har pratat med som ska komma in till podden för att vara med på MMA-podden special. Men ni kan även rekommendera folk till oss.
Yes.
Ni gör det jättelätt genom att tagga oss i respektive fighters Instagram. Det är en väldigt enkel metod. Skriv MMA-podden och ni kan tagga mig där också på Lilvaje. Att ni vill höra den här personen i MMA-podden, så ska vi se vad vi kan göra. Sen tyvärr måste vi säga att det är inte alla som heller älskar att gå till poddar, och det respekterar vi ju såklart. Men de som vill och i tid och utrymme, så ska vi såklart försöka att få hit så många vi kan.
Exakt.
Med det säger vi tack för den här gången. På med broddarna, och på lördag då kan ni se MMA. Hej då.
Yes.